Hjälparen kommer. Det är en sån här mellanrum. Vi hade Kristi himmelsfärd i torsdags. Vi hade ingen gudstjänst här. Men då får vi vara med när Jesus far upp till sin far i himlen igen. Och det här mellanrummet mellan Kristi himm och pingst. Ja, men det är ju lite som påskafton. Det finns inget riktigt att ta på, men det är där. Och det finns en ovisshet. Den här gången kanske inte handlar så där jättemycket om förtvivlan, utan mer om förvirring och frågor. Kanske en förväntan blandad med ovisshet. Man kan tänka sig att lärjungarna i torsdags, de stod liksom på en flygplats eller en perrong, järnvägsperrong, och så vinkar de av Jesus. De vet inte när de ska få se Jesus igen. Och de är inte riktigt på det klara med vad Jesus menar med att de ska få en hjälpare. Förvisso hade två änglar sagt att Jesus skulle komma tillbaka på samma perrong eller vid samma flygplats. Men det fanns liksom ingen tidtabell heller. Eller tidsangivelse. Någon sån här ETA eller ETA som man brukar säga. Estimated time arrival. Och den här hjälparen, det vet vi inte så där jättemycket om. Summa, det är ett mellanrum med massor av frågor. Den här texten som Amanda läste, evangelietexten som vi brukar säga, den kallas för en del av Jesu avskedstal. Det är en del i Johannesevangeliet som rör sig mellan kapitel 14 och 17 och som börjar med: lyssna, känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. Och så slutar den med en förbön. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt. Och så lyssna. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. I det här kapitlet 16, det här är alltså sista hälsningen som Jesus har till sina lärjungar. Och kapitel 16 här då, det som vi har läst. Där handlar det egentligen om att Jesus berättar att han ska fängslas. Och att lärjungarna ska skingras. Men han pratar också om att de ska kunna kommunicera med Gud utan att behöva fråga Jesus om allt. Och jag vet inte om jag håller med lärjungarna när de säger: nu talar du med klara ord och inte med bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga från dig. Därför tror jag att du kommer från Gud. Jag tycker nog fortfarande det här är tämligen diffust, det Jesus sa. Men det kan ju hända att lärjungarna visste mer än vad jag vet. Att det är någonting som inte står skrivet som de visste. Det är inte enkelt. Och vi går tillbaka till det här mellanrummet igen. Och för Jesus har lämnat lärjungarna igen. Och de har förmodligen dragit sig tillbaka till samma ställe där de fanns i samband med påsken, den sista måltiden, och där de hade mötts efter att Jesus hade korsfästs. Det är någonstans i Jerusalem i närheten av tempelområdet. Det här är ett rum där de har upplevt den största förtvivlan och den största glädjen. Ni vet, när Jesus kommer in och säger frid, och så visar han sina sår. Frågan är hur de känner sig idag. De har varit med om en mäktig händelse. Jesus som lyfts upp inför deras ögon. Två änglar som kommer till dem och säger: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Hur tolkar de det? Jesus hade sagt åt dem att stanna i stan och de skulle bli rustade med kraft från höjden. står i Lukas 24. Lärjungarna hade ju haft lite svårt att fatta tidigare. Även om det just i Johannes 14 verkar som de har fattat allt. Förstod de nu? Alltså jag skulle kunna tänka mig att det var ganska mycket förvirring ändå. Änglarna som hade sagt att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som han hade farit upp. När skulle det ske? Om 3 dagar? Om 1 vecka? Om 40 dagar? Hur länge skulle de stanna i det här rummet? Och hur skulle de veta att anden hade kommit från höjden? Ska de gå tillbaka ut till samma ställe där Jesus hade farit upp till himlen? Och ska något komma ner därifrån? För oss som sitter här och har facit är det ju väldigt enkelt. Vi vet att anden kom över lärjungarna efter 10 dagar och att församlingen växte med 3000 män den första pingstdagen och troligtvis dessutom slavar och kvinnor och barn. Det kan man väl kalla väckelse. Men det här visste inte lärjungarna än. De fanns i ett mellanrum. Mellanrum kan vi behöva. Det kan vara ganska viktigt, men det kan också vara väldigt frustrerande. Vi vet inte hur länge och på vilket sätt. Vissa tider, i alla fall är det så för mig, då upplever vi att Gud är tyst. Och den här tystnaden kan tära. Jag står och stampar. Det känns inte som jag kommer vidare. Det jag upplevt av Guds närvaro, är det något jag har missbedömt? Stämde det jag upplevde? Eller har jag fantiserat ihop? Är det önsketänkande? Det kan vara ganska påfrestande. Och här tror jag det finns en poäng. Att Jesus uppmuntrar eller till och med befaller, uppmanar lärjungarna att samlas på en och samma plats. De kan stötta varandra. När en börjar tvivla kan en annan uppmuntra och lyfta. Och tillsammans kan man minnas det Jesus sagt och gjort. Ni vet, man brukar ibland säga att tillsammans är vi starka. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men om vi bara gläntar lite på den här förlåten och ser det som händer på pingstdagen, så anar vi betydelsen av att lärjungarna var samlade. Att de var tillsammans. Det blev en kraftfull manifestation. Och jag tror inte den hade blivit lika kraftfull om lärjungarna varit utspridda över landet. Det var bra att lärjungarna var tillsammans. Och det är bra att vi kan vara tillsammans. Precis som vi är idag. Och då är frågan, vad väntar vi på? Vi kanske inte väntar på något alls. Eller så tror vi att vi vet vad vi väntar på. Och så tittar vi åt fel håll. Och efter en del tecken. Anden blåser vart den vill, säger Jesus till Nikodemus i Johannes 3 kapitel. Vind, det är en kraft. Det märkte jag om inte annat häromdagen när det blåste väldigt mycket. Vind som skapar energi. Vind som skapar vågor. En vind som kan vara väldigt mild och väldigt varm. Vi ser inte vinden, men vi ser resultatet. Vi ser hur löven rör sig. Vi kan se att håret rör på sig. Det blåser i vinden. Kan det vara så att vi glömmer bort att se oss omkring? Och därför så missar vi hjälparen, anden. När vi tänker på anden är det ofta utifrån det som händer på pingstdagen. Eller kanske det som händer i vissa, kanske afrikanska länder. Det är stort och mäktigt, under och tecken. Tänk om vi missar att anden är verksam här i Bifrostkyrkan idag. Därför att vi har förväntningar på ett annat sätt. Paulus, han pratar om andens frukter, eller andens frukt rättare sagt, som är ett resultat av att anden är närvarande. Kärleken är det som märks. Och en följd av kärlek är glädje, frid, tålamod, vänlighet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Jag tror en del av er känner igen det här. Det kanske är så att det är mer frukten vi ska söka för att veta att anden är närvarande. Vi har en vecka på oss att fundera kring vårt förhållande till anden. Kanske också spana runt omkring oss. Kan vi se resultatet av andens framfart? Det kan kännas lite motigt där med frukterna. Jag tror att det inte bara jag som kan uppleva det här, att det är rätt omogna frukter många gånger. Lite surt emellanåt till och med. Men kan det vara det att vi försöker så förfärligt mycket på egen hand? Jag kan själv. Jag ska visa Gud att jag duger. Att jag är värdig att ta emot anden. Om vi ska vänta på att det händer så kommer det aldrig att hända. Vi får del av anden därför att Jesus har sagt det. Därför att Gud vet att vi behöver hjälp. Därför att Gud först har älskat. Det finns en man som hette, ja, han är död nu, men Henry Nouwen. Han var holländare, nederländare. Han skriver så här: den helige ande som Jesus utlovade sina efterföljare är Guds stora gåva. Utan Jesu ande kan vi inte göra någonting, men i och genom hans ande kan vi leva fria, glädjefyllda och modiga liv. Vi kan inte be, men Kristi ande kan be i oss. Vi kan inte skapa frid och glädje, men Kristi ande kan fylla oss med en frid och glädje som inte är av denna världen. Vi kan inte bryta igenom alla de barriärer som skiljer raser, kön eller nationer. Men Kristi ande förenar alla folk i Guds inneslutande kärlek. Kristi ande frigör oss från all vår fruktan och oro och gör oss beredda att gå vart helst vi blir sända. Det är pingstens stora befrielse. Vi är i ett mellanrum mellan Kristi himmelsfärd och mellan pingsten. Och vi får förbereda oss just nu. Precis som lärjungarna gjorde. Den här sången vi sjöng före predikan när vi tog upp kollekt. Tänkte du på att det var en bönesång? En bön om att anden ska drabba mig. Att anden ska visa mig vägen, hjälpa att tro. Och att räkna med att jag har en uppgift i Guds rike. Psalm 396. Be gärna den psalmen när du kommer hem. Om du vågar. Det kan vara så att anden tar med dig ut på äventyr. Om den här bönen får vara riktigt, riktigt ärlig. Vad händer om alla vi här inne, men ärlig längtan, ber den här sången eller den här texten under veckan? Här har vi en utmaning. Om du vill så kan du ta med dig den hem. Det finns ett litet papper ner på förbönsbordet med texten på den här psalmen. Ta med den hem. Be den bönen under den här veckan som ligger framför, fram till pingstdagen.